Tidigt en morgon i januari 1912. På ett bygge vid Tegnérgatan i Stockholm är arbetet i full gång.
Pass på vid blocket!
Pass på vid blocket! Svara!
Ta emot!
Ta emot!
Sakta sväng in!
Sväng in!
Lägg av!
Lägg av!
Röst!
Usch! Fy fan vad det blåser! Det är livsfarligt vid block idag. Kom, kom och sitt i lä.
Jag må tro om inte signalen gick för tidigt. Han har inte dragit upp rullgardinen.
Då har han väl försovit sig.
Sällan.
Men se, nu gick den upp.
Ja, och nu ringer det Adolf Fredrik. Vad var det jag sa? Sällan, sa jag. Han står redan med hatten på. Var det smålänningen? Småland?
Ja.
Ja, du som är nykommen, då var det du som ville se honom.
Ja.
Ja, pass på nu.
Jaså, det är han.
Ja, det är han. Så ser han ut.
Men Storm, stirra inte för fan. Låtsas ingenting om. Det gillar han inte.
Nej, gör som Olsen. Han låter sig inte bekomma. Han studerar han. Och vad står det i socialen idag?
Fackeltåget.
Nu gick han in i hörnrummet.
Det är matsalen.
Nu sitter han med hatten och rocken på och dricker kaffe.
Ja, precis som vi. Märkvärdigare är det inte. Det är det märkvärdiga. Ja, och låt oss nu se till att få vårt eget drucket.
Han lär ju ska vara vår man.
Mm. Och därför får han också fackeltåg. Och så ska penninggåvan lämnas över, står det. Här på bygge samlar vi ihop 10 öre per man. Och basen, han gav 25.
Ja.
100 000 femöringar av gatsopar och torpare, sa partisekreteraren. Kommer att glädja en Strindberg mer än 100 000 kronor av bankdirektörer, sa han.
Man tror att man ska behöva alla de där pengar. Han som bor i ett så gentilt hus.
Ja, det visste ju inte på förhand att det skulle bli så oherrans mycket. Och mest skulle han väl ha dem på kiv. Därför att det inte gav väl Nobelpris. Det här skulle liksom bli istället. Så storgubbarna skulle lägga det på minnet att vi finns.
Man kan ju tycka att han är en storgubbe själv.
Jag mötte henne i backen en frukost när jag snodde ner till kaféet. Pälsad han och hög hatt. Och arg såg han ut. Ögonen var som 2 kanongluggar. Det är som storgubbar brukar vara det.
Ja, man tycker att storgubbar skulle hålla ihop. Nog håller de ihop.
Ja, det är vi som håller ihop kanske. Ju fler ådam som vi får över på vår sida, ju kvickare får vi bukt med dem höra. Samling på Bantorg ikväll. Alle man, precis ja. Som här vår 1 maj.
Kvarten över.
Nu försvann han.
Då är han på väg ut. Han går alltid ut så här dags. Sak samma vilket väder.
Pass på vid blocket!
Pass på vid blocket!
Han kommer ut ur porten mot Drottninggatan 85, Blå tornet som han har kallat det. Han kastar en blick uppåt hörnet där murare och snickare arbetar vid marschaller. Solen är inte uppe än, men högst upp på takkrönen ligger något rosigt, morgonrodnaden. Han vänder sig och börjar gå ner för backen.
Ödslig gatan i morgonskymning kryper. Sträcker sig ut i fjärran. Trevar sig fram genom kvarteren. Husens längor. Gråbruna väggar. Lister, rännor, räcken, balkonger. Bagarkringlor och kryddborstar. Trottoarernas plansten som marginaler. Gatan själv, en utsliten, daskig gångmatta. Utlagd vid skurning. Barnhusgatan. Nå, livet har vaknat. Skolbarn halvspringer. Korsar tidningsgummorna och mjölkflickorna. Morgonfolket. Och vid folkets hus de arbetslösa. De hemlösa som halvsovit på bänkarna i stora hallen under natten. Så de ser på mig. så de stirrar på mig. Men deras blickar är inte ovänliga. De vet att jag har tagit deras parti. Och för övrigt Branting är överklass, han. Medan jag... Det är inte gångkläderna det kommer an på. Revolution. Jo, det måste sluta med revolution. Det ligger i luften. Vi behöver en folkstat. Där de arbetande och inte de parasiterande styr. Penninggåvan, nationalinsamlingen. Nej, jag kan inte ta emot den. Jo, ta emot, men låta den gå tillbaka. Fackeltåget däremot går inte an. Triumftåg och apoteos, det är ju hedniskt, odemokratiskt, ovärdigt. Jag orkar inte med det jag skrivit i tidningen idag av sig mig. Vasagatan. Det är vägen mot barndomen. De tidigaste intrycken. Hemmet med fem rum och köken till Klara kyrkogård med port åt vattugränden. Över taket och träden höjde sig kyrkans skepp som ett berg. Och på berget satt jätten med kopparhatten och förde ett ständigt buller för att ange tidens lopp. Slog kvartar i diskant och timmar i bas. Då bara hemlighetsfullare och dovare. Väldigare. Så högt uppifrån. Vasagatan. Det är också vägen mot kontinenten. Centralen, inkörsporten till Malmö, Stralsund, Berlin och så vidare. Utlänningarna klungas på trottoaren utanför Hotel Continental. Inte ett bekant ansikte. Man råkar inte sina vänner så här dags och inte ovännerna heller. Man ser bara främmande. Biträden i butikerna, kontorister, husjungfrun. Grosshandlare, ämbetsmän och artister sover. Jag går som en främling i en främmande stad och njuter av mitt inkognito. Tegelbacken. Nej, inte Vasabron. Den stora och breda, hellre järnvägsbron. Därifrån är också Riddarhuset vackrast. Håller att se på. Riddarholmen. Den första stationen. Födelsehuset. Och nedanför Wrangelska palatset fars ångbåtskontor. Vid hamnen. Där det osade olja, talg och stenkolsrök. Där om våren de nymålade ångbåtarna sken i lysande färger. Och flaggorna svajade och långkärrorna skramlade förbi de stora lindarna.
Vidare över Munkbron. In genom smågatorna och till Skeppsbron. Som han följer till Norrbro och Gustav Adolfs torg.
Operan. Den vänliga kontrasten mot det allvarliga Jakob. Arsenalsgatans dunkel. Man blir klämd och beklämd som i en löpkrav. Nej, hellre Kungsträdgården. Men minnena. Jag drömde i natt. Eller var det ekot av en verklig upplevelse som jag glömt? Jag vet inte. Jag hade tagit båten in från Värmdö. Det var efter vår skilsmässa, Siri som in. Det var tidigt på året. Någon varskodde mig att hon var med ombord. Jag tänkte, båten fryser fast i isen. Vi blir sittande. Hon och jag. Som inte kan mötas. Det var djävulskt. Var det en dröm? Eller... När vi lagt till vid kajen håller jag mig kvar i rökhytten. Bevakar landgången genom ventilen tills alla stigit av. Hon syns inte till. Har förstås fått veta att jag är med. Väntar också hon. På sitt håll. Till slut kom hon. Visste sig inte iakttagen. Den smidiga, eleganta figuren. höljd i en åtsittande svart kappa, försvann över landgången. Så vackert hon gick. Antag att hon visste att hon... Ja, varför inte? Det är ju allihop likadana. Och det är alltid samma historia. Kvinnan tycks inte vara född till hemmet utan till teatern, krogen och gatan. Och därför klagar också fruarna över att de får sitta hemma. Och fastän de har slavinnor som gör deras arbete, så kallar de sig själva för slavinnor och håller kongresser för sin frigörelse. Inte för tjänarnas. Deras förfäade män understöder dem och märker inte att de är i träldom. För den som arbetar för en sysslolös, han är en träl. Biblioteksgatan. Det är återminnen av Siri. Våra första år.
Jag tror inte på dig då du vill spela djävul. Jag tror på dig i vad du kallar svaghetsögonblick. För då ser jag att du också har en själ. Inte bara ett snillrikt huvud. Du var mig vid början av vår bekantskap en intressant gåta. Med din stolta, dystra min. Men du blev mig kär i de stunder då ditt goda jag tog över handen. Då du visade dig sådan du verkligen var. Då dina ögon tårades. Och känslan tog överhand och du glömde att häda. Du stod för mig som en stor själ. Som genom yttre hårdhet döljer det milda som ligger på botten i hjärtat. Du dolde skatten för andra, men jag fick ibland blicka därin. Jag såg dig gråta. Gråta som ett barn. Och vid mitt bröst. Ditt hjärta stod då öppet för mig. Du hade känslan att du gjorde dig liten. Men inför mig var du stor.
Genom Humlegården till Vallhallavägen och så hemåt längs Odengatan mot Norrtullsgatan och Drottninggatan. Men han har som ofta numera gjort morgonpromenaden för lång. Den raska takten har alldeles tröttat ut honom. Och när han blir trött förlamas ena sidan, övergående men så att han en stund får svårt att röra sig. Han vinkar åt en bil.
Morgonrundan var för lång. Det går ut för skräp. Och särskilt idag när så mycket förestår. Något drog mig hit och till morgonen. Man vill mig något. Vad är det där?
Han får syn på ett hus som har brunnit över natten.
Där ligger det nu i ruiner. Den gamla malmgården dit vi flyttade från Klara. Sommarnöjet hela året om. 5 rum och kök på nedre botten där vi bodde 7 år. Om inte mer. Den långa skolvägen till Klara. 2 kilometer 4 gånger om dagen. Vintermånaderna när det var mörkt. Och snödrivorna låg djupa. Misshälligheterna i familjen. Barndomshelvetet. Ja, jag såg rätt. Det kala äppelträdet mitt i sotet och hemlösheten. Under brandens hetta har det slagit ut i full blom. Det var detta man ville mig. Brända tomten har givit mig sin gåva.
Under tiden har ett antal personer börjat ett sammanträde i Godtemplarordens hus, Tunnelgatan 19. Det är författare, konstnärer, politiker, fackförenings- och nykterhetsfolk. Kommittén för nationalinsamlingen.
Innan jag redogör för arbetsutskottets verksamhet vill jag i korthet lämna några uppgifter om insamlingens resultat. Det är mycket vackert. Inalles har inflytit runt 50 000 kronor. Banken kan om någon timme meddela den exakta summan. 50 000 fördelade på omkring 20 000 poster. Av vilka 11 000 under 50 öre. Ja, de flesta har tecknat 10 och 25 öre. Det där tror jag särskilt ska glädja diktaren. när det blev bekant att Bonniers förlag hade träffat ett avtal med honom som fullt betryggade hans ekonomi, så var det att frukta att arbetarnas intresse skulle minska. Det var ju harmen över att en diktare som han skulle hotas av fattigdom som från arbetarhåll framdrivit tanken på en nationalgåva, ett antinobelpris till den man som först av alla borde ha fått Nobels eget pris. De där 11 000 småposterna visar vilken betydelse man bland arbetarna ger själva manifestationen. Man vill vara med. Några stora belopp har överhuvudet inte tecknats. Där är ett 60-tal poster på mer än 50 kronor, bara 500 på mer än 10 kronor. Då är det ofta frågor om listinsamlingar i företag, inkomster av fester och så vidare. Allt som allt rörde sig om 40 000 bidragsgivare. Så till organisationskostnaderna. Kommittén försökte från början få någon rik och ansedd man till kassör, men ingen ville. Till sist måste enskilda banken anmodas ta hand om medlen och begärde för det 1000 kronor. Det var ju en väsentlig avbränning, och efter insamlingens slut gjordes därför en framställning att beloppet skulle efterskänkas. Den avslogs av banken. Det omfattande expeditionsarbetet för insamlingen utförs på tidningen Såningsmannens kontor gratis.
Av nationalgåvan skänkte Strindberg bort det mesta i större och mindre poster. De organiserade arbetslösa fick 5000, en sammanslutning för barnförlamningens offer lika mycket. Han donerade till Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, till Socialdemokratiska ungdomsförbundet, men också till enskilda. Hans avsikter därvidlag var inte kommittén obekanta. Inte heller att han kände sig tillräckligt hedrad genom gåvan. Men kommittén ville gärna se honom som huvudperson också i ett festligt arrangemang.
Nu är ju frågan om man ska låta sig hyllas. Särskilt efter slängen av lunginflammationen på nyåret slår han ju ifrån sig. Säger sig inte åka med. Sedan har han vissa principiella betänkligheter.
Redaktören för Aftontidningen. Herr redaktör, det ligger mig om hjärtat att få detta tryckt redan idag, men utan ändringar, och jag ber som vanligt om korrektur. Alltid brinner det i knutarna. Alltid ska det ske strax. Om ni finner anledning att refusera så blir jag icke förnärmad, men trycker artikeln hos Branting. Eder August Strindberg. Branting. Tumskruven. Ja, det ska vi väl inte behöva. Och tid till korrektur är det också. Klockan är 11:15. Låt oss se. Nå, han berättar om sin sjukdom.
Att jag var sjuk upptäckte jag därav att jag var trött, så att jag inte kunde stiga upp och inte ville ha kaffe. Några smärtor hade jag inte, erfor bara en stor vila, en likgiltighet för yttervärlden och en känsla av att jag slutligen fått ro. Jag tyckte mig ha fullbordat mitt livs dagsverke, hade sagt allt jag ville säga, och det otryckta låg i handskrift i välordnade kartonger. Men sömnen uteblev, som jag trodde, med den stigande febern. Men jag måtte ha slumrat emellanåt eftersom jag vaknade. I 3 dygn pågick detta. Att mitt tillstånd var allvarligt fick jag inte veta, och jag behandlade mig själv såsom inte värst sjuk. Steg upp flera gånger, dag och natt, för att svalka sängen. Och dagen efter krisen, 5:e dygnet, gick jag ut i duschrummet, ställde mig i kallt vatten och tvättade nästan hela kroppen. Men jag fick snart söka sängen igen. Nu först erfor jag hur trött jag var. Så trött att jag trodde mig skola somna in för alltid. Döden såsom enbart själens skilsmässa från denna besvärliga förödmjukelsens kropp är för mig ett axiom. Men när jag ville tänka på denna skilsmässa så avlägsnade sig denna tanke. Och när jag ville föreställa mig andra sidan så stängdes en dörr. All oro för det kommande var jag skonad för. Och genom en likgiltighet som rörde även religiösa föreställningar. Men under de 3 veckor som följde fick jag först veta av läkaren att jag varit nära däran att slockna i detta medvetande. Då började en mängd föreställningar om ett kommande självstillstånd att vakna. Först önskade jag tänka mig att minnet av allt ont och fult skulle förintas. Sedan att ett nytt medvetande, uppbyggt av alla mina goda impulser i detta livet, skulle nybilda en stomme till en personlighet som jag kunde akta och trivas vid. Ett nytt minne alltså. Ett nytt medvetande och en ny personlighet. Men det gamla i verklighetens nu, som inte var förgånget, följde mig som skuggan. Och livet låg tungt, mörkt bakom mig. Inte en ljuspunkt. Även minnen som förut varit oskyldiga förvandlades nu till skuld. Den talang jag yvts över, och många, inte alla, beundrat, var inte min, utan en gåva, kanske rent av ett lån. Där fanns ingenting att berömma sig av. När jag då fick höra att man på ett pompöst sätt ville fira mig idag, så ville jag riva mina kläder, och jag såg i eldskrift: "Ve eder när alla människor prisa eder."
Hallå, ja? Är det faktorn? Ja, jag skickar ner en artikel. Ja, genast. Ta den mitt i tu och lägg ut den på två maskiner. Håll formen öppen och låt gå korrektur till blå tornet efter klockan ett. Tre signaler. Korta.
Men är det tidsenligt, demokratiskt av nytids- och nutidsmänniskor att på hedniskt sätt, vad som fan, vad är det han skriver? Hålla triumftåg och apoteos över en levande dödlig som på sin höjd gjort sin skyldighet och odlat skaldekonsten, vilken är sin egen belöning genom den glädje som verksamheten skänker. I sanning, jag måste bekänna att andra enklare former vore på tiden att utfinna för gratulationer. Du innerst hos varje människa, han må vara stukad av livet eller icke, man kan få hoppet, ligger dock en dunkel känsla av ovärdighet som gör hans ställning falsk i ovationens ögonblick, så att han skäms istället för att vara högmodig. Så hände det en gång den store franske sångaren Henri efter en teaterföreställning, då folkmassan kom med facklor till hans bostad för att hylla honom. Han greps av den tanken att de ville håna honom medan han varit indisponerad den kvällen, och i sin förtvivlan hoppade han ut genom fönstret och slog ihjäl sig. Har ni sett den här slutklämmen, gubbar? Här, läse. Tror ni att han hoppar?
I blå tornet har det blivit dags för frukost. Morgonens pensum, artikeln till Aftontidningen, är avlämnad. Sekreteraren, en ung skådespelerska vid Intima Teatern, som Strindberg tagit under sitt beskydd, hennes familj bodde i huset, har fått sina order. När Strindberg flyttade hit var han rätt illa medfaren, dels av vanvård, dels hade han idén att han skulle leva asketiskt. Han hade svält sig själv. Frukosten bestod enligt hans önskan av tre påbredda smörgåsar med ansjovis och renkött, men ransonen ökade småningom. Han har på det nya stället fått en trokännarinna, Mina, vars ordknapphet och gummiklackar gör henne som skapad för tjänsten. Hon kommer och försvinner ljudlöst, röjer aldrig på något vis vad hon tänker eller menar. Hon kan vara 30 och hon kan vara 60. Hon går till och från och bor snett över Drottninggatan med en kanariefågel. Diktaren får god mat. Han sätter värde på husmanskost. Den erfarenheten gjorde också den tidigare och språksammare hushjälpen i Lund, Elna Hansson.
Han sa till mig en gång: Elna kunde gärna låta mig få den maten som hon lagat till sin man. Kan Elna inte ge mig ärtor och fläsk? Då sa jag att det han inte kan driva mat för en författare. Jo, men, sa han, det är det bästa jag vet. Ja, och så var det en torsdag som jag hade en grisahall som jag kokte ärtor på. Och så var det en nymalen senap som jag själv hade malet. Plättar bakte jag så, för det hörde ju liksom te. Tänk, han åt upp så middag, va? Det är strög ner, en syp tog han te och så en halv bir. Ja, det var en bra kar. Han hade ju varit gift också. Men det kunde inte passa han. För han ville ju vara som vanligt folk. Och Ida som du. Han hade aldrig tid att fjäsa för fruntimmer. De ville ju bara att han skulle ut och spassera med dem. Men han hade så brått med att skriva till alla Stockholms teatrar.
Det är den unge tidningsmannen. Ta det här brevet och låt skicka eller gå själv. För ikväll, stora Beethoven-supén för 4 personer. Svart kaviar med hackad rödlök, rädisor, fiskar och vad mina kan hitta på. Allt på bordet på en gång, utom kotletten med legym som ensam serveras som rätt.
Plötsligt stod han i rummet. Han var i nattrock. Ett stort hårsvall kring ett relativt litet huvud. En tillspetsad, hopsnöpt mun. Små fötter, trippande steg. Blicken lyste blå, forskande. Men den var vänlig. Han bad mig sitta ner.
Ni röker?
Tackar.
Det är finska cigaretter.
Jag tackar.
Jag är själv en stor rökare. Det klarar tankarna.
Jag hör pianospel.
Ja. Jag tar ut en annan lättare sak. Klinka lite som jag har lärt mig själv, och särskilt på kvällarna när jag är ensam. Men regelbundet musiceras här en eller ett par gånger i månaden. Beethoven-gubbarna, min bror Axel och några till. Aulin, Eld, Richard Berg. Det varierar. Själv står jag vid pianot och vänder noterna. Er redaktör förberedde mig på några frågor jag har tänkt över. Ska vi ta dem strax eller ska vi börja med era egna manuskript? De som ni för någon tid sände mig med begäran att läsa dem.
Jag tänkte ju inte. Jag visste ju inte då.
Jag har dem här.
Ja. Får vi ta frågorna först?
Ni vill bli diktare?
Ja, det vill jag.
Den klangen känner jag igen. Jag var vid era år ganska medveten om de krafter som slumrade hos mig. Förväxlade det jag var med vad jag kunde bli. Och vilken begåvad ung man har inte gjort det. Ert brev andades missmod. Också det känner jag igen. Det var inte roligt att vara ung. Gott, vi övergår till frågorna.
Debuten, det var ju ett drama. Hur kom det sig att det blev just den dramatiska formen?
Jag hade förgäves försökt att som ung skriva vers. Gick till teatern för att bli skådespelare. Misslyckades vid provet, tog opium för att beröva mig livet, men hittades på min soffa levande. Opium bet inte på mig och fördes ut på rummel. Dagen efter fick jag en egendomlig feber. Och på ett par dygn hade jag skrivit en tvåaktspjäs, inom ett par månader en treaktare, en femaktare på vers och börjat ett stort drama om Kristus. Jag fann det lättast att skriva dramer. Människor och händelser tog form, vävde ihop sig, och det gav mig en så stor njutning att jag fann tillvaron som en salighet medan skrivningen pågick och gör så än. Då endast lever jag.
En diktare träffar under ett långt liv många betydande människor. Vilka är det som har gjort det starkaste intrycket?
Av landsmän känner jag så få storheter, därför att mitt karma, mitt öde alltså, håller mig nere bland småfolk. I sällskapet Idun råkade jag ju förstås storgubbar, men de tyckte inte om mig och de kände väl att jag var senare, bohem, och att jag lurade på dem som samhällskompromissarier. Bland yngre generationer har Hjalmar Branting längst hållit ut med mig, och sen livet prövat honom så har han varit med mera tilldragande än förr. Av utlänningarna minns jag helst Björnsson och Jonas Lee. Jag kunde nämna många fler, för människor har i allmänhet varit mig sympatiska.
Ja.
Det Tror ni inte?
Ja, det...
Jo, sympatiska. Även om jag gnatat på deras fel. Och jag har mycket svårt att avbryta en vänskaplig förbindelse. Ja, mina vänliga känslor har ofta överlevt länge själva brytningen. Som själva livet gjorde nödvändigt. C'est la vie. Quoi? En annan sak, att jag inte tänker så högt om människorna. Jag älskar dem inte precis, som släkte betraktat. Men det är inte sant att jag har skärvan i ögat och därför ser skevt på världen. Jag har ett mikroskop, en tub i ögat. Därför ser jag finare och längre än andra. Jag ser att världen är ond. Men jag inser också att man får lov att dras med den. Lida och tåla. Jag förlåter gärna. Och de jag håller av i oändlighet. Men den överlagda, lönlösa elakheten, utspekulerade lögnen och den raffinerade skadeglädjen, den reagerar jag emot. Och det ska man. Helst vill jag det år jag har kvar sitta och i blåboken ge människorna mitt testamente. Min donation. Bygga och planera på mina brända tomter. Upprätta, komplettera och annullera. Har ni läst blåboken?
Nej.
Ni är ärlig, det tycker jag om. Den är heller inte för ungdom. Jag tar inte illa upp. Och vet att ålderdomen har sina behag. Det största ligger i känslan att det inte är långt kvar till aftonen. Då man får klä av sig och lägga sig. Att man inte behöver stiga upp och klä på sig. Kroppens avtagande minskar motståndet mot själens fria rörelser. Ögat börjar se i fågelperspektiv. Allt upplevat ligger som en ströbänk under en svötter och man står och växer mitt i sitt förgångna. Allt upprepar sig. Det ges knappast överraskningar. Man vet allt förut. Väntar ingen förbättring. Bedras inte av falska förhoppningar. Begär ingenting av människorna. Varken tacksamhet, rohet eller kärlek. Bara lite sällskap i ensamheten. Blir man bedragen så tycker man det hör till pjäsen. Man blir slutligen en glad pessimist. Och när man vid upptäckten av ett nytt svek får säga: se där, vad sa jag? Då är det ett riktigt nöje.
Jag måste fråga något dumt. Ni förstår, det är vad alla vill veta. Hur är det att författa? Hur går det till?
Det börjar med en gissning. Eller ett slags behaglig feber som övergår till extas och rus. Ibland är det som ett frö som gror. Konsumerar allt upplevat men väljer och ratar lika fullt. Ibland tror jag mig vara något slags medium för det går så lätt. Halvt omedvetet, bra lite beräknat. Ett konstverk ska vara lite slarvigt, ofullkomligt som ett naturaster. Finns inte en planta utan ett felslaget blad. Lek med allvar, men inte arbete och inte vetenskap. Men det varar högst 3 timmar, mellan 9 och 12 vanligtvis. Och när det är slut så är det lika tråkigt igen, tills nästa gång. Men det går inte på beställning, och inte när jag behagar. När det behagar, så kommer det. Men mest och bäst efter stora generalkrascher.
Mellan 9 och 12. Dagen är ju övrigt, hur?
Jag stiger upp 6:30. 7, jag får inte ligga längre för då bultar det i väggarna och sängen bränner. Kokar mitt kaffe. För det kan ingen annan än jag göra. Alldeles som Balzac och Swedenborg. Går så att spatsera. Om jag då inte har druckit starkt kvällen förut och är vid god hälsa som tills nyligen. Så är det att leva och vandra en positiv vällust. Morgonen har något med sig som ger ungdom i sinnet på nytt födelse, vilket dunstar bort med dagen. Middagstid är dagen halvsliten och eftermiddagen vid 6-tiden är värst. Är utlevad, orakad, smutsig. Om de visste de som sover om morgonen vad de förlorat. Nåväl, efter en timme eller 6:15 är jag hemma och då är jag laddad. Då är det inte värt att tala till mig, och det vet man här. De kan få olycka. Nu är jag våt av svett och dekolterar mig ända ner till svångremmen. Så börjar det. På gul oskuren läser Bobby Kupa med Sir Joshua Masons 1001 med Antoine Fis Violet Noir, så går det löst under ett enda tobaksrökande till klockan 11 eller 12. Då är det slut. Jag äter frukost. Inte mycket. Och så slocknar jag. Sover en stund. Vaknar förnyad. Öppnar brev. Läser. Skriver brev. Rättar korrektur. Tar emot besök. Som ni vet. Det kommer ett till. Ja, sitt lugn. Vi ska titta lite på ert också. Ja. Så kommer småningom middagen. Smörgåskrafs med en sup som jag gärna står malört i. Soppa, kött eller fisk. En halv öl. Slut. Inget kaffe. Om söndagarna dricker jag vin mest för stämningens skull, för jag är inte förtjust i vin annat än i sällskap och i anledning av någon anledning. Jag sover middag. Det har jag gjort sedan jag var 12 år. Stiger upp i 6-tiden. Och ska nu lösa det rysliga problemet att fördriva tiden ensam till klockan 10. Jag äter inte kväll. Jag måste ha något annat. Dryck. Och nu ska jag tala om den historien samfärdigt. Jag har aldrig varit alkoholist eller drinkare, men jag har druckit. Jag har tagit det som en gåva, och utan den hade jag inte hållit ut att leva. Jag har prövat absolutismen, men jag blev inte bättre för det. Fick bara tråkigt och onödigt tungt, och arbetet gick inte lättare. Då, det blir alltså whiskydags. Det är 7-8 på kvällen. Och i övrigt läsning och pianospel. Sen före kojningen en halv liters flaska kallmjölk. Den finns alltid i skåpet. Ser du, gosse, om du tar ett provrör och slår whisky i och så slår mjölk ovanpå, så ser du hur mjölken trycker ner whisken.
Ja, vad läser en författare? Om han heter Strindberg?
Jag har nyss läst om Walter Scott med stort nöje. Victor Hugo, och särskilt då Havets arbetare med ännu större. Och Dickens med inte mindre. Från början var det ju meningen att Röda rummet skulle bli en motsvarighet till Pickwick-klubben.
Ja, var det inte så att Zola kom emellan?
Misstag. Zola läste jag först efter Röda rummet. Han är kolossal. Och för övrigt inte alls den verklighetsreferent man ville göra honom till, utan en diktare med storslagen fantasi. När jag var mycket trött av überkultur för ett par år sedan, så läste jag alla Märjets romaner och fick det intrycket att han måtte ha varit mycket lycklig i sin barnsliga tro på Gud, liv efter detta och det som följer därav. Balzac kan jag läsa när som helst. Shakespeare, den gubben slår ingen. Goethe, den vise. Faust, andra delen. Ja, och så Tolstoj förstås. Tolstoj som borde fått Nobelpriset men inte fick det.
Och den unga svenska litteraturen?
Jag följer med den. Eller följde med den tills helt nyligen. Ja, men... ställde inga frågor. Men Landsortsbohem av Ludvig Nordström, den är bra. Han kan skildra kvinnorna. Jag frågar mig, varför skriver vårt land inte bonden och arbetaren? De har ju någonting nytt att berätta. Men vänta, får ni se, de hörs nog av. Den unge boktryckaren som kommer om en stund låter mig få tiden fram och stormklockan. Men dagstidningarna läser jag inte. Förr ägnade jag igenom en sån där bok. Det är ju en hel foliant på 10 minuter på morgonen. Nu nöjer jag mig med att titta genom fönstret i någon cigarrbod. Jag ser lappen med innehållet, så får jag innehållet ändå. De stora världshändelserna läser jag om i tyska Die Woche en gång i veckan, och det är mig mer än nog. Det är skrock att man inte kan leva utan tidningar. Ta inte illa upp. Jag rekommenderar abstinensen, för den verkar som sanatorium. Livet får en bredare läggning. Alla småsaker som stör hålls borta. Jag utsätter mig inte för detta störtregn av knappnålar. Får behålla mina tankar i fred. Äger det lugn jag kan tillkämpa mig. Det är omöjligt att bygga upp en dramatisk idé. Att fleta ihop ett verk för scenen utan den strängaste samling.
Jag förstår. Det är det vad jag har sagt mig själv. Men man måste ju leva under tiden,
ja,
man måste ha råd.
Visst, jo, visst. Jag har för den delen också arbetat under andra förhållanden. När jag skrev Röda rummet steg jag upp klockan 7 och satte igång som nu. Därefter gick jag till min syssla på Kungliga biblioteket, och där slet jag mellan 10 och 3. För det hade jag 1000 kronor om året. Därför måste jag också varenda kväll röja mitt skrivbord och sätta mig att plita ihop text och bilder i en illustrerad tidning. Göra ihop artiklar, skriva vers och översätta amerikanska humorister. Bret Hart och sånt där. I 9 månader höll jag i på det viset. Då var Röda rummet färdigt. Man är alltså i stånd att skriva även med yrke vid sidan. Det kan verka som en piska på den som har vilja. Ska vi gå över till det här manuskriptet?
Ja.
Ni är missnöjd med er själv. Ja. Var det ibland och känn förtvivlan. Det bryter upp hällarna som täcker malmgångarna. Gå igenom 7 brinnande helveten och kom ut på andra sidan, osvedd. Se här. Jag har delat upp manuskripten i 2 buntar. Den här lägger jag tillbaka hos er. Och den här. Däremot den kastar jag på brasan.
Men herregud, mina manuskript, de är de enda som jag...
De får vad de saknar, ung man. Eld.
Jag ska inte glömma det.
Ni är mjuk än, men det kan vara en fördel. Ni tar intryck och växer. De som stelnar och är sig själva i ungdomen blir aldrig annat än assessorer och ledamöter av Svenska Akademin. Ja, nu ska vi släppa in den andra och släppa ut er. Känner ni kanske den unge boktryckaren? Han ska ge ut det av mina böcker som Bonnier inte vill ge ut. Frams förlag, är det bekant?
Ja, jag känner honom. Ja, något... Det är ett socialistiskt förlag. Ett ungsocialistiskt.
Det är ungt och socialistiskt. Till vänster om vänster. Det är framtidskurs.
Jag utgav August Strindbergs 4 sista böcker. Tal till svenska nationen, folkstaten, religiös renaissance och tsarens kurir eller sågfilarens hemlighet. Alla hade det utom 2 som refuserats före utgivandet varit publicerade i Socialdemokraten eller i Aftontidningen. Strindbergs framträdande på den politiska och sociala stridens arena hade väckt sensation. Vi unga frågade oss, borde vi inte på Frams förlag ge ut artiklarna i bokform? Jag skrev till honom och sa att vi var fattiga men hade god vilja att sprida hans verk bland massorna. Vi ville hålla låga pris och stora upplagor, men kunde inte sätta honoraret högt. Han svarade genast att han accepterade. Allt intill hans död var jag mycket ofta hos honom. Jag fick en hemlig signal till hans ringklocka. Genom att jag satt i insamlingskommittén hade jag idag också anledning att beröra de planerade hyllningarna.
Det boktryckaren berättar om nationalgåvan rör mig djupt. De fattigas gåva. Jag är glad.
Då måste mästaren med all respekt sagt visa det och ta emot folkets hyllning.
En gång har jag varit huvudperson i ett offentligt spektakel. Giftasåtalet. Man mottog mig på centralen. Det var rysligt.
Ja, men... Detta är ju någonting annat.
De skulle känna sig besvikna. Kanske kränkta, menar ni?
Just det.
Men jag har ju Aftontidningen redan undanbett med alla hyllningar.
Fackeltåget går inte att inställa. Det skulle inte löna sig att försöka. Kallelserna är redan utfärdade. Många går direkt från arbete.
Ni vill att jag ska beslå mig själv med lön?
Det skulle inte uppfattas så.
Nåväl. Jag ställer ut min vackraste elektriska lampa med det röda ögat på balkongen som en vänlig hälsning. Säg dem det.
Ja.
När de ser den så vet de. Personligen ämnar jag och vill jag däremot inte framträda. Kanske står jag i salsfönstret inte mer och det måste de förstå så fram till högaktar principer. Så nog härom. Nu till våra mellanhavanden. Pro primo. Innefattar ert anbud också artiklarna om religion och teologi?
Ja, visst.
Några återstår att skriva, det viktigaste. Jag är fritänkare, jag tänker fritt, men jag är ingen gudsförnekare. Jag är kristen, inte ortodox, inte läsare. Men religion behöver varje människa för att uthärda livet. Och jag har det på mitt sätt lite patriarkaliskt, som i Moseböcker, lite intimt, som i Mamrelund. Vill ni ta mig som kristen eller låt bli? Materialismen och ateismen känner jag icke.
Jag tycker inte Frams förlag ska censurera August Strindberg. Vi ska med glädje ge ut även de religiösa skrifterna nu och framdeles.
Ja, då är vi överens och ni kan börja sätta de artiklar som redan varit införda. Något honorar vill jag inte ha. Nej, jag har inte tagit något av tidningarna. Varför ska jag då ta ut av er? Bara ett antal fria exemplar. I fråga om titeln på de politiska artiklarna så har jag en annan mening än boktryckaren.
Så.
Folkstaten är bra.
Ja, folkstaten är bra, men republiken är mer agitatorisk.
Folk i allmänhet är rädda för ordet republik, men folkstaten tycker folk om, fast det är samma sak. Man får vara försiktig och klok när man ska agitera i tidens frågor.
Jag blev ganska häpen. Jag hade aldrig föreställt mig Strindberg som opportunist, ens i agitatoriskt syfte. Det gick upp för mig att han inte strödde ut dessa slutligen omkring 50 artiklar på måfå, utan efter en plan. Han började med att angripa framgångsrika litterära och vetenskapliga företeelser, visade sedan upp sammanhanget mellan dem och hela det härskande systemet. Naturligtvis begick han åtskilliga misstag. Han var ju heller inte politiker eller fackman, men i förhållande till ämnenas omfång och artiklarnas antal var de verkliga misstagen inte så många.
Sven Hedin. Sven Hedin ska jag avslöja. Han är tsarens kurir. Han vill mocka krigen med Ryssland. Det är tysken som ligger bakom. Men tsaren och kejsen är kusiner. De håller ihop mot sina folk, rädda för folkstaten. Innan den är genomförd kan det komma stora krig.
Jag tror med respekt sagt att inte någon krigsfara hotar. Det här försvarslarmet är överdrivet.
Kejsaren vill ha oss i krig med ryska folket, så mycket är säkert. De som har vacklande troner och inre missnöje griper ofta till krig. Jag tror det som framkallar nästa krig ska förgås i den. Kanske kommer Napoleon ur blodbadet med en hel rad till ranknäktar som rider folken. Det blir djävulstansen. Men blir bara folkmakten hos oss stark så kan Sverige nog hålla sig utanför. Kommer vi med så gäller det för folkets djupa led att jobb. Under krig rycks lätt deras rättigheter ifrån dem. Statsformen må till skenet vara än så demokratisk.
Det skulle aldrig hända under en arbetardemokrati.
Arbetardemokratin är, fast den inte så långt hunnen, redan i fara att bli en byråkrati med regering och ämbetsmän. Varför blir för övrigt proletärerna så milda och förströda när de kommer in i parlamentet? Det lovar inte gott. Ryt lejon, skulle jag vilja säga.
August Strindbergs artiklar och böcker har väckt starkt anklang. Och många frågar sig, borde inte August Strindberg in i riksdagen?
Jag är ingen talare. Jag vantrivs bland folk. Men jag har en penna. Och den har jag skänkt er. Jag har ordet i min makt. Det skrivna. Och det genom andra talade. Är det något ämne i Sveriges historia som särskilt kunde tilltala arbetarna i dramatisk form? Jag måste locka dem till teatern.
Det har ju mäster Olof. Det räcker.
Ja, alltid mäster Olof. Vad säger ni om Karl den XI? Han har ingen staty, han behöver en.
Tänk om vi hade ett skådespel om franska revolutionen av August Strindberg. Då skulle arbetarna strömma till teatern.
Det är så många som har skrivit om franska revolutionen. Ämnet är utslitet. Men Karl den XI har ju alla gått förbi, också Strindberg. Ja, förresten. Ordet på teatern gör visserligen sitt, men det händer att det får vänta. Jag vet något om det. Nej, verksammare är därför det dagliga ordet. Pro secundum. Alltså, vad säger ni om min idé att ge ut en egen tidning? Det är en gammal tanke. Ni och jag ska ge ut den.
Ja, att ge ut en tidning är alltid ett stort företag.
Det behöver det inte vara. Den ska inte vara större än de andra tidningarnas löpsedlar och 4 eller 6 sidor. Trycks i Folkets hus. Jag ska skriva en ledare varje dag, en kort spalt. Resten ska vara korta telegram och notiser om det som händer och en följetong. En sån tidning blir billig och alla hinner läsa den. Själv så läser jag bara löpsedlarna. Det är en fingervisning. Hyr en lokal, stick ut en flagg och anställ en springpojke. Mer behövs inte.
Det gäller att finna en förlagsman.
Inget bolag. Jag betalar varje nummer kontant. Återstår att anställa en man som kasserar in pengarna i cigarraffärerna på posten. Det hela kan inte kosta så mycket.
Jag har låtit göra en kalkyl här på ett format som inte är mycket större än det nämnda.
Men sunda förnuftet säger att det inte kan kosta så mycket.
Han tog pappren. Kostnadsförslaget slutade på en 6-siffrig summa. han marknade. Då ringde det på tamburdörren. Han ryckte till men gick inte och öppnade. Det ringde igen och ännu en tredje gång. Han satt tyst och mörk. Slutligen hördes ett brev falla genom brevlådan ner på golvet till tamburen. Han satt en stund still, reste sig sen, gick ut i tamburen och kom tillbaka med ett brev som han vägde i handen. Grubblade över det utan att öppna det. Slutligen gick han till ett gammaldags hönskåp i rummet, låste upp det och kastade in brevet oöppnat i skåpet. Där låg redan en hög andra brev förut. Tidningsfrågan förde han inte med på ett tal. Han såg på mig.
Jag hörde att det inte var postbudet som kom med brevet. Inte heller var signalen någon av mina vänners. När jag tog brevet i min hand så visste jag att det var ett obehagligt brev. Om jag öppnat och läste skulle jag fått en tagg i mitt hjärta. Och inte fått lugn förrän jag ryckt ut taggen och straffat. I det här skåpet kastade jag in fiendens brev, ett slags giftskåp. Dödskalleskåp. Jag läser dem inte. Men jag aktar på dem. Ta dem för varningar eller varsel. Och när de kommer så frågar jag mig, varför just nu? Nå. Fru Tertio, eftersom ni är en hederlig man så vill jag höra er mening i en sak. Vad skulle publiken säga om ett äktenskap där mannen var över 60 år och kvinnan 18, 19?
Jag blev först något perplex. Men så tänkte jag, Strindberg skriver på något äktenskapsdrama. Han vill veta hur en teaterpublik skulle reagera.
Ni ska svara mig uppriktigt.
Ja, folk skulle nog tycka att ett sådant äktenskap vore mot naturen.
Och ni själv?
Ja, detsamma.
Tack. Jag har hört er mening. Den är också min. Men gå nu. Jag behöver vara ensam.
Jag förstod nu att det var fråga inte om ett teaterstycke utan om en personlig sak. Och att jag mot min vilja råkat såra honom. Men det dröjde många år innan jag fick klarhet i gåtan.
På morgonen brukade jag gå ner till honom för att fylla min tjänst som hans sekreterare och hjälp. Klockan 9:30, medan han ännu skrev, kom jag helt tyst och satte mig på min plats framför skrivbordet, mitt emot honom vid balkongdörren. Då hade han gjort upp en promemoria, en liten gul lapp, på vilken han skrivit vad han tänkte skulle uträttas under dagens lopp. Han gav en likadan lapp åt mig med uppgift på vad jag hade att bestyra för hans räkning. Det började vanligen med att vi talade om hur det varit på teatern kvällen förut. Hur föreställningen avlupit, om det varit folk och dylikt. Så berättade han var han hade förlagt sin morgonpromenad och vad han förresten upplevat. Han fordrade, om inte strängt och bokstavligt, att jag skulle ha läst dagens tidningar för att åtminstone kunna nödtorftigt redogöra för innehållet. Särskilt ville han gärna att jag skulle känna till sådana artiklar vars rubriker han fäst sig vid under promenaden då han stannat utanför någon bod eller läst löpsedeln i fönstret. Under den tid, ungefär en halvtimme, Jag satt hos honom på morgonen innan jag gick till repetition. Förekom inte någon renskrivning. Den skötte jag i hemmet. Han kallade mig Svanevit. Efter rollen i sin pjäs. En dag, och det var efter något år, la han sin hand på min hand.
Ska vi inte förlova oss? Vi två?
Ja.
Har du märkt något de sista dagarna?
Han kallade mig plötsligt du. Nej.
Men det har jag. Svanevit. Jag visste att det skulle hända.
Jag var inte fullt uppriktig. Jag hade känt att någonting förestod. Jag visste inte riktigt vad. I 3 dagar hade jag gått i en obestämd undran. Vi talade nu både länge och väl om hur vi skulle ställa det för oss. Han förberedde mig på att jag skulle få många anonyma brev. Men bad mig inte läsa dem eller fästa mig vid. Folk skulle nog komma att ondgöra sig över detta. Hela tiden var vi glada och log, bägge två. Så reste jag mig och tog adjö. När dörren fallit igen och jag kommit hem och för mig själv bröt jag ut i förtvivlan och tårar. Jag tog hatt och kapp och gick ut igen. Jag måste tänka. Ensam. Jag tyckte allt var så svårt. När 5 dagar gått efter det jag givit mitt ja-ord tog jag mod till mig en morgon. Jag stod i hans skrivrum. Han kom emot mig. På skrivbordet låg 2 små etuier. Ur det ena tog han en tjock ring med en stor pärla i. Och ur det andra en tunnare ring med blå safir omgiven av rosenstenar. Den satte han på mitt lillfinger.
Den här får du för Svanevit. Den här andra ska du bära tills du får 2 släta.
Jag kan inte.
Varför?
Jag är så ung.
Kära barnen, jag kan vänta. Jag ska inte plåga dig, du får komma när du själv vill. Och har betänkt dig. Har någon sagt något? Har någon talat illa om mig?
Jag kan inte. Något höll emot. Trots min verkliga tillgivenhet, min beundran, mitt rent intellektuella intresse för honom. Det var min stora ungdom, min oerfarenhet. Kanske också instinkt. Allting i hans närhet blev så lätt förvirrat. Fredlöst och bara oro. Fullkomligt oberäkneligt. Därför visste man aldrig vad som skulle komma när han ringde i telefon eller när man gick in genom hans dörr. Något som hette uppoffring fanns inte till för honom. Rem tänkte över huvudet faran att han en dag skulle skövla alla omkring sig. Jag dyrkade honom på mitt vis. Hela mitt liv kunde jag offra för honom. Bara inte gifta mig med honom. För att han var den märkliga man han var. Men genom beröringen med honom miste jag länge håg och intresse för alla andra.
Fackeltåget utgick från Tegnérlunden. Det sträckte sig i täta led därifrån och till Odenplan. Vägen gick från Tegnérlunden ner för Drottninggatan och Birger Jarlsgatan till Nybroplan där facklorna kastades i viken. Trottoarerna var kantade av folk. En arbetarsångkör omgiven av fackelbärare stod under hela förbimarschen på trottoaren mitt emot diktarens balkong där det brann en ensam lampa. På balkongerna i husen runt omkring var det svarta väntande människor. Bara den var tom. När den röda fanborgen svängde in på Tegnérgatan steg en högrest gestalt i päls och cylinder ut på balkongen. En storm av hurrarop lyfte sig från den fackelupplysta gatan. Fanorna sänkte sig. Facklor svängdes sprakande till hälsning. Det viftades med hattar och nedstukar. Han lyfte handen. Det blev tyst. Och vinden bar fram några otydliga ord.
Tack för er hyllning. Den gläder mitt hjärta. Ni vet vad ni har mig. Och att jag efter bästa förmåga vill ägna mina krafter åt er sak. Fackelskenet ska lysa och värma i mörka år. Tag min hälsning och mitt tack.
Ja, bror August, dog du av det? Va?
Nej, det var naturligtvis fel och jag gör inte om det. Men det gav upprättelse för så mycket. Och jag känner bara tacksamhet. Kommer bergets frestelse så dänger jag mitt bläckhorn i vägen. Vik hädan, satan.
Du ska se att nu får du nog det riktiga Nobelpriset också.
Nej, det vet du väl. Först ska Hallström och Heidenstam ha det. Ja, för övrigt, Axel, det kommer mig liksom inte längre vid.
No.
Jo, bitterheten som nog har funnits och suttit som en spik i hjärtat. Det är plötsligt borta. Jag kom förbi vår gamla mammgård i morse.
Ja, den har brunnit. Det väckte många minnen till liv.
Jag vet inte. Men i värmen från det röda skenet hade det kala trädet gått i blom.
Det var en sinnebild. Ett varsel.
Ja. Var det inte det?
Smärtor, fröjder, ur den stumma notskrifts hieroglyfer, väckta till liv ljud. Tag emot dem med öppet hjärta, med öppet sinne, och du får famnen full att föra som frukter hem, att gömmas till vintern. Till de mogna efter, och vissna icke som blommor.